Ja, då var vi här igen. Kul att se er alla. Den stora skaran. Hörrni, vi är inne på den tredje avsnittet i trilogin. Det låter väl spännande. Om, ja, kristen, troende, vad sa vi, frälst, född på nytt. Vad betyder allt det där egentligen? Vad är det för någonting egentligen? Kom ni ihåg nu vad vi har sagt tidigare? En del av er har ju missat några gånger här. Så. Men vi började ju med att prata om troende, eller att prata om att komma till tro. Vad är det egentligen att komma till tro? Och sen pratade vi andra gången om omvändelse. Kom ni ihåg det? Hade min lite sjuka historia där om hur jag gifte mig och sen stack hem igen till min egen lya och fortsatte att leva mitt singelliv och komma och hälsa på Jeanette någon gång då och då. För jag var inte beredd att lämna mitt eget liv. Utan jag vill bara ha Jeanette lite sådär då och då. Och på något sätt så, när det handlar om äktenskap, så fattar vi på en gång, ja, men det är inte okej. Det är ju självklart att gifter man sig, då lämnar man singellivet. Då lämnar man sitt eget liv och så lever man tillsammans och för henne. Och likadant egentligen som kristen, som Gud har tänkt, att när vi möter honom och ger vårt liv till honom, då vill han att vi lämnar vårt eget liv och så lever vi hans liv. Lever för honom. Egentligen ganska enkelt. Omvändelse. Tredje gången så tänkte jag prata lite grann om Jesus som kung i våra liv. Jag tror jag annonserade nu lite grann. Vem är din kung? Vem är din kung? Jag skulle kunna börja med, det är alltid så väldigt intressant att se vad säger liksom Wikipedia till exempel, eller så där, när man går in och tittar, vad är en kung för någonting? Då läser vi så här, att kung eller konung är en titel för en manlig monark, det vill säga en statschef som vanligen sitter på livstid och som ofta enligt en fastställd tronföljd har ärvt positionen. En suverän stat som har en kung eller drottning som statschef kallas kungarike eller konungarike och är en monarki. De regerande monarkerna och deras omedelbara familj, som i modernt avseende brukar utföra uppgifter i det offentliga och för staten på monarkernas uppdrag, kallas kungliga eller kungligheter. Med begreppet konung kan även avses kungens ämbete eller de maktbefogenheter som konstitutionellt har delegerats från detta ämbete. Jämför begreppet kunglig majestät. Den ursprungliga språkliga betydelsen av ordet kung är omtvistad. I fornnordisk litteratur används det för gudas söner eller ättlingar. Så att med kung avsågs en son till en gud. Tycker det var ganska festligt eller ganska bra där. Avsågs som en son till en gud. För då kommer jag direkt att tänka på bibelordet här. Att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Gud och sin son. Han är kung. Och det, jag tänkte lite grann på när det stod så att i fornnordisk litteratur avsågs en son till en gud. Att, jag vet inte hur mycket ni vet om det, men när man har läst lite grann om hur missionärer ibland har kommit till olika helt andra kulturer, helt andra länder, så kan det visa sig att det finns någonting i var och ens kultur som går att koppla på. Som liksom liknar någonting av det Gud har gjort. Liknar någonting av kanske offer för sina synder eller massa saker. Det är ganska fantastiskt. Det är som att Gud har varit med, att även där Gud inte har fått kanske regera, men han har varit med och sett till att det finns kopplingar i kulturer liksom, som man kan koppla till när man sen ska berätta om att Jesus är det som är Guds son, som är kung, som har dött, som har, är ett offer för våra synder och så vidare. Det är ganska häftigt tycker jag. Ja, jag tänkte börja säga så här, att jag tror att varje människa har en tron i sitt hjärta. Det finns ju många olika sätt att tala om det här med att varje människa har någon bit av Gud eller ett behov av Gud, eller det står till exempel, har vi nämnt om förut, att evigheten är lagd i varje människas hjärta, i alla människor. Och jag tror att man skulle kunna säga det som en bild, att det finns en tron. Kan ni se en upphöjd, mäktig tron i varje människas hjärta? Och på den tronen så sitter det alltid någon. Och jag skulle vilja påstå så här att det finns kanske egentligen bara två stycken alternativ. Vem som sitter på tronen. Och jag tror att det är antingen Jesus som sitter på tronen som kung. Eller är det jag själv. Jag bara väntar lite grann för ni ska få fundera lite grann på vad ska han säga nu. Vi har en tron i våra hjärtan. Och där kan vi sitta själva på den tronen. Eller så kan vi ge tronen till han som är egentligen, tycker jag, rättmätig att få sitta på tronen. Nämligen Jesus Kristus. Och det är det vi ska se på idag. Varför han är den rättmätige tronsittaren. Det kommer vi prata om det här förut. Att, när vi pratar om omvändelse. Att vi tog ett bibel där det stod att alla ville vandra sin egen väg. Min väg. Jag sitter på tronen. Men Gud vill att vi ska ge vårt liv till honom. Så att han får sitta på tronen. Och regera. Många ser Jesus som en fin människa. Jesus finns nästan överallt i alla religioner på något sätt. Lite här och där så finns han där. Och han finns där som någon profet. Eller han finns där som, jo men han har nog funnits. Och han var ett fint föredöme och så vidare. Han liksom skymtar fram lite överallt. Jesus. Han hade bra moral. Ett bra föredöme för oss. Och så vidare. Men jag ska börja redan i Matteus 2 här och visa att han var mer än en fin människa. Redan i Matteus 2, precis när Jesus hade fötts och var bara en liten bebis. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Det här är egentligen ganska märkligt. Det kom några österländska. Så de var inte judar. De var inte därifrån. De kom långt bort ifrån. Hade inte med Gud att göra på det sättet som varken judarna eller kanske vi tänker att man skulle ha. Men de kommer och de frågar direkt: var finns judarnas nyfödde kung? Alltså, var fick de det ifrån? Hur kunde de veta att Jesus hade fötts? Och hur kunde de komma just dit? Så långt som jag kan förstå så finns det egentligen bara ett svar. Och det var att Gud själv, eller en ängel från Gud, hade på något sätt kommit och uppenbarat för dem att nu föds judarnas kung. Hur skulle de annars kunna veta detta? När Jesus själv talar om himmelriket, för det gör han mycket. Han säger ju att himmelriket är nära och himmelriket är här och så vidare. Så säger han ofta till exempel så här i Matteus 18. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. Eller lite senare där, med himmelriket är det som när en kung hade bröllop för sin son. Han talar om riket och så talar han själv om en kung. Men vi ska backa lite i historien. Och vi ska gå till Gamla testamentets tid. Ungefär 1000 år före Jesus. Och för ni som inte är så jätteinsatta i den där gamla testamentliga tiden. Jag skulle kunna tänka mig att ni har hört talas om kung David. Ni kanske har hört talas om Saltaren. En bok ungefär i mitten av Bibeln på 150 psalmer. Där ibland finns en psalm som är... jag vet inte, men kanske känd för er. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna vängar och så vidare. Det var kung David som skrev den här saltaren. Sen fick han en son som hette Salomon. Kung David var den andra kungen i Israel. För Israel hade ingen kung från början. För Gud ville egentligen inte att det skulle finnas någon jordisk kung, utan Gud ville liksom själv vara kung. Men till slut så begärde Israels folk en kung. Och då valde de Saul. Just det, tack. Valde han Saul som kung. Men den här Saul, han var inte bra så länge. För han ville liksom... han ville själv. Han ville liksom ha äran. Och han ville liksom... han hade inte de motiven att ära Gud. och vara en bra kung för sitt folk, utan han fick bli avsatt ganska snart, kung Saul. Och istället så utsåg faktiskt Gud själv kung David. Och David, han var en fåraherde som gick och vallade får. En liten enkel pojk som vallade får. Men David hade sett, eller Gud hade sett någonting i Davids hjärta som gjorde att David sa, eller Gud sa på ett ställe att jag har funnit en man efter mitt hjärta, nämligen David. Så David kröntes som kung. Så då vet ni lite grann. Och David, han fick en vision om att bygga ett tempel för Herren, men det blev aldrig gjort under Davids tid, utan då fick Salomo ta över. Så står det så här. Har ni fått lite historia där? Sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och även kungshuset och allt annat som han hade känt längtan och lust att utföra, visade sig Herren för Salomo en andra gång, så som han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Herren sa till honom: jag har hört den bön och begäran du har frambjudit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska för alltid vara där. Om du vandrar för mig, säger Gud till Salomon, så som din fader David vandrade, med ärligt hjärta och i uppriktighet, så att du följer allt vad jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter, då ska jag låta din kungatron över Israel bestå för evigt. Som jag lovade din fader David när jag sa: aldrig ska det på Israels tron saknas en avkomling av dig. Kommer ni ihåg att jag har sagt flera gånger det här om att Jesus finns i hela Bibeln? Han finns från perm till perm. Det är inte så att Gamla testamentet är någonting som det är ingenting att ha längre, utan hela gamla förbundet, som det kallas, talade gång på gång liksom profetiskt om att det till slut skulle komma någon som skulle verkligen rädda. Och det var Jesus. Och här säger, lovar Gud att det ska sitta någon ifrån Davids släkt på kungatronen. För evigt, står det. För evigt. Alltså inte bara under den här tidsperioden, utan i all evighet ska det sitta någon på din tron. På Davids, Salomons och den släktens tron. Så när Jesus föddes, då var det nästan 600 år sedan som Israel hade haft någon kung. De hade inte haft någon kung. De hade varit under ockupation och hade inte haft någon egen kung. Så de gick ju och väntade desperat för när ska nästa kung träda upp och sitta på tronen, på Davids tron. Och när vi tittar på Jesus släkt så ser vi att Jesus kom ifrån Davids släkt. Och det talas ju gång på gång om Jesus som Davids son och så vidare. Okej, om ni, en del av er kommer ihåg när Jesus rider in på en åsna i Jerusalem gång, så sjunger de och jublar och ropar: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Så här kommer alltså, så långt vi förstår, den sista kungen, nämligen den kungen som kommer att sitta för evigt på tronen. Som sagt, vad judarna hade väntat och längtat efter den här kungen. Men de hade ju tänkt på ett sånt där mänskligt jordiskt sätt. De ville ha en kung som satte sig på tronen där i Jerusalem och som drev ut romarna och som med soldater krigade bort och liksom befriade Israel så att de fick bli den där stormakten igen och som den hade varit under särskilt David och Salomons tid. Men Jesus kom inte som den kungen. Så många blev ju väldigt besvikna på att han inte kom på det sättet. Och Jesus säger bland annat att mitt rike, det är inte av den här världen. Det är ett annat slag. Det var av ett evigt, helt annat slag. Okej. Han skulle inte bara bli judarnas kung, nämligen Jesus. Utan han skulle bli hela universums kung, konung och herre. Och då ska vi läsa i den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken. Det som Johannes då har skrivit, Johannes som var en av Jesu närmsta lärjungar, som har skrivit Johannes evangeliet. Han satt vid den här tidpunkten fängslad på, vad heter ön? Patmos, just det. När han var gammal satt han fängslad för att han, de tyckte inte om att han evangeliserade, att han talade om Jesus, utan han blev fängslad. Men när han sitter där så får han enorma uppenbarelser från Gud som han skriver ner, och som är alltså uppenbarelseboken. Och då så redan i första kapitlet så hör han det här. Hur Gud säger: nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme och till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evighetens evigheter. Amen. Här benämns inte Jesus som kung, men han benämns som härskaren över jordens kungar. Alltså han kom inte bara för att bli Israels kung, han kom för att bli hela universums kung. Faktum är att Bibeln kanske inte benämner Jesus så mycket som kung. Kanske att kung var lite grann mer av ett jordiskt titel kanske på en kung, jag vet inte. Utan Bibeln uttrycker mycket oftare ordet herre, att Jesus är herre. Så därför så får vi titta på det också. Vi kan ge några exempel på det bara. I Romarbrevet 5:21 till exempel. Där säger Paulus så här: att på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre. Och så ett nyckelord här för att, om man säger, när man ska ta emot Jesus och blir frälst. Romarbrevet 10:9. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Eller som det står i andra översättningar, skall du bli frälst. Och Filipperbrevet 2. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. Det ska komma en dag då alla tvingas, oavsett om man vill eller ej, att böja sina knän och erkänna att det är Jesus Kristus som är Herre. Eller som är kung. Kungas kung. Men det finns ett ställe där båda uttrycken finns med. Och det är uppenbarelseboken igen, den här sista boken i Bibeln. Och där ser Johannes, han ser in i det här eviga som ska komma. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Här förstår vi att det var Jesu eget blod som han hade på manteln. Och hans namn är Guds ord. Kom ihåg att vi talade om att Jesus är Guds ord. Och så till slut står det: och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung och herrarnas herre. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det är vad Bibeln säger att Jesus är. Finns ingen större än honom. Både i Bibeln och senare i historien så har det funnits många dåliga och onda kungar och herrar, eller hur? Jag tror att det skulle vara lättare att räkna upp dåliga och onda kungar och herrar än goda när man ser på historien. Det har också funnits goda kungar som David och Salomon, som var goda kungar som älskade Gud och som gjorde sitt bästa för folket. De var bara människor och de gjorde fel och brister och föll. Men de var ändå kungar efter Guds hjärta. Jag tror att ni håller med mig att vi lever i en tid. Och jag tänkte inte minst i västvärlden, men det gäller ju verkligen hela jorden. Men kanske särskilt i västvärlden där vi liksom har gjort oss av med auktoriteter. Eller hur? Åtminstone kan vi som är lite äldre, vi kan liksom se det här lite grann under bara vår lilla historia. Hur man på något sätt mer och mer har gjort sig av med auktoriteter. Därför att vi är så trötta på, vi är så brända på allt vad makt heter. Därför att vi har sett så mycket maktmissbruk. Vi har sett att det finns nästan inte någon som klarar av att komma upp liksom, och bli en ledare, bli en herre, bli en kung utan att missbruka sin makt. Så att vi har liksom mer och mer börjat göras av med de här auktoriteterna. Det kan vi ju bara se i skolan till exempel. Då. Det är nästan inga elever längre som ens har respekt för en lärare. Som vi gamla människor hade när vi var unga. Det var skillnaden. Men så är det väldigt mycket. Och det är inte så konstigt. Och därför kan det ibland vara svårt när vi pratar om det här att Jesus är kungas kung och herras herre. Det kan kännas som att det här liksom passar inte in i min världsbild nu. Liksom det här med auktoritet och att någon skulle vara kung i mitt liv. Och sånt. Så man liksom... Det kan vara svårt att ta till sig. Och det är ju bland annat för det här att vi är liksom så brända på det här med de som har makt. Och att vi kanske inte har lärt känna Jesus så väl och förstått vem han är som kung. Man kan ju fråga sig så här. Hur skulle vi våga ställa oss helt och fullt under Jesus som kung? Hur kan vi våga det? Man kan ju fråga sig så här, hur blev kungarna kungar? Oftast, om man säger så. Ja, antingen så växte de upp som prinsar. De växte upp i rikedom, stolthet och bekvämlighet. Och hade absolut ingen aning om vad det var att vara en liten fattig stackars människa. Eller hade man varit en liten fattig kanske stackars människa och tagit makten med våld och sen gör likadant som man själv varit utsatt för, utsätter andra för maktmissbruk. Det är oftast ungefär de där två variationerna. Då kanske David ändå det bästa exemplet. David som togs ifrån hedemarken som en fåraherde och sattes som kung. Han var inte uppväxt i ett slott med rikedom och bekvämlighet. En bra fråga då är ju Jesus då. Hur blev han kung? Hur blev Jesus kung? Vi kan läsa, ska vi se, från Hebreerbrevet 1. Där det står så här. Ska vi se. Och det börjar där. Nu ska vi se. Ja, inte samma. Jag läser direkt där istället. Sedan han fullbordat en rening från synderna, alltså när Jesus dog på korset och hans blod rann för dina och mina synders skull. Sedan han hade fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. På grund av det han gjorde på korset alltså. Sonen är så mycket större än änglarna som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag har fött dig idag. Eller, jag ska vara hans far och han ska vara min son. Men när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han, alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han, Gud, din tron... Här kommer tronen in, kungatronen, består i evighetens evighet och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdigheten och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Hänger ni med här? Det här är lite kanske, är det konstigt och läsa det här. Men om sonen, säger han, alltså Gud, fadern, säger till Jesus Gud. Gud säger till Jesus Gud. Hänger med? Som två gudar. Fast det här är ett exempel på där vi förstår att Gud är treenig. Han är fadern, sonen och heligande. Gud, fadern, säger alltså till sonen: Gud, din tron består i evighetens evighet. Och du älskar rättfärdighet, säger han, och hatar orättfärdighet. Därför, och så vidare. Så Jesus har fått kungatronen på grund av framför allt vad han gjorde på Golgata kors. När han fullständigt gav upp sig själv, sitt eget liv, för vår skull, av kärlek till dig och mig. Det tycker jag är häftigt. Och vi kan fråga så här då: varför kan du ge din tillit till Jesus som kung? Ja, framförallt därför att han älskar oss. Jag tror inte att det finns några människor som har känt sig 100% säker på att deras kung i ett land eller deras regent har verkligen älskat dem. Jag tror inte att det är, jag vet inte om det är några människor som har känt sig säker på det. Varför vi skulle kunna våga sätta Jesus som kung är för att vi vet att han älskar oss. Vi ska titta på, med tanke på vår lite skepsis som vi kan ha, tror jag, för att ge allt till Jesus, så ska jag ge dig 10 anledningar till varför du kan göra Jesus till kung och våga göra honom till fullständig härskare i ditt liv. 10 anledningar. Han föddes inte i ett slott. Jesus föddes i ett stall. Han fick som barn inte mer uppmärksamhet än andra barn. Alltså det var inte så speciellt med honom då. Han växte upp i en arbetarfamilj. Han visste vad det var att vara en vanlig människa. Han blev misstrodd ända från början, till och med av sina egna och i sin hemstad. Trots framgång och skaror som följde honom så valde han en enkel livsstil. Han fick så mycket följare så han skulle kunna ha samlat in pengar och liksom byggt sitt slott och liksom sin häftiga tron och ridit på sin popularitet. Men Jesus gör inte det. Han väljer en enkel livsstil. Han säger till och med på ett ställe att han inte ens har en huvudkudde att luta sitt huvud mot. Han levde i utanförskap. Han var inte accepterad av de religiösa. Han var föraktad. Han vet vad det är att känna att vara föraktad. Han tjänade istället för att låta sig bli tjänad. Han till och med tvättade lärjungarnas fötter, som på den tiden var en handling som man inte ens använde judiska slavar eller tjänare till, utan utomjudiska, för att det var så låg status i att tvätta fötter. Men Jesus gjorde det med sina lärjungar. Vi kan lita på Jesus därför att han gav sitt liv i kärlek till oss, också kärlek och lydnad till fadern. Han bad om förlåtelse för sina bödlar. Han var inte hämndgiren när han hängde på korset, utan han till och med bad om förlåtelse för sina bödlar. Och det 10:e, han sitter idag som försvarsadvokat. Det kan vi läsa om i Bibeln, vi går inte in på det nu, men han sitter idag som försvarsadvokat till dig och mig inför fadern. Alltså Jesus har den ställningen inför fadern att när du och jag råkar synda, när du och jag råkar falla, vi gör någonting dumt, tokigt, så vänder sig Jesus direkt till fadern och säger: Jesus, eller fadern, jag har tagit PM:s skuld. Jag har tagit den, låt honom gå fri. Hela tiden försvarar Jesus mig och dig inför fadern. För Jesus har tagit alla mina brister, alla mina synder på sig. De här 10 punkterna skulle kunna vara nog för att jag känner att ja, okej, jag kan lita på Jesus. Han har inga baktankar. Han är så otroligt mer osjälvisk och ödmjuk kung än vad vi någonsin kan ana och fatta. Ändå har han all makt på himmel och på jord. När man går med Gud så bara mer och mer så förstår man och känner och upplever hur mycket Gud älskar och fattar hur mycket, ja, vilken nåd han har gett till oss, till mig. Jag tänkte lite grann på i torsdags. Jeanette sa att vi hade en härlig kväll i torsdags hemma hos oss. En del av er var med. Under lovsången där så hade jag lilla Gideon, vår minsta lilla barn här, i famnen så här. Bara hade hela tiden när vi lovsjung så hade jag honom så där. Och bara vissa stunder under den här stunden. Och han somnade inte, att han var helt vaken, men han var så nöjd. Och han bara, det kändes som att han bara trivdes och kände sig trygg. Och jag bara kände, som jag gör gång på gång när jag håller honom, även andra barnbarn, så bara känner jag att, åh, vad jag älskar dig. Åh, vad jag älskar dig, lilla Gideon. Alltså det bara, jag fylls med en sån enorm, varm känsla. Jag bara känner att jag skulle göra vad som helst för att beskydda dig. För jag älskar dig så mycket. Och då tror jag att min och föräldrarnas, vår kärlek till det där lilla barnet är en liten droppe av Guds kärlek till dig och mig. Och det skulle jag önska att han, för det är bara han som kan göra idag, på något sätt bara fick oss att förstå att wow, så mycket Gud älskar oss. Så oerhört mycket Gud älskar oss. För Gud är inte bara så att han har kärlek, utan han är kärlek. Och jag tror att det är ganska stor skillnad på det. Om ni tänker det, jag fick en sån knäpp bild. Jag kanske garvar åt det lite grann, så kan ni få göra. Jag tänkte så här att om ni är sugna på mjölk, så kanske jag kan stå här med ett paket mjölk. Jag har mjölk, så ni kan få en skvätt. Men tänk om jag är mjölk. Alltså hela jag bara är vit. Och ni bara går in i mig. Jag bara är mjölk. Ja, se. Jag fick en del att le. Ganska stor skillnad på något sätt. Att jag har mjölk. Jag är massa saker, så har jag mjölk. Jag har kärlek. Men Gud är kärlek. I vad säger man? Per definition är Gud kärlek. Hela sig är bara kärlek. Och det är så fantastiskt. Det gjorde att Jesus kunde komma och bli den här sortens kung. Eller bli kung på det sätt som han blev kung. Totalt främmande från alla andra som har blivit kungar och regenter i den här världen. Jesus kan vi våga lita på att sätta som kung i våra liv. Vi läser ett sista bibelord. Från Efesierbrevet 2. Men hos Gud finns mycket barmhärtighet. Han älskade oss med en sån kärlek att trots att vi var andligen döda och dömda av våra synder, gav han oss livet tillbaka när han lät Kristus uppstå från döden. Det är genom hans kärlek, en kärlek som vi inte gjort oss förtjänta av, som vi har blivit frälsta. Han har väckt oss från vårt döda tillstånd och gett oss härligheten tillsammans med Kristus. Och vi har nu, lyssna här, vi har nu en plats i det himmelska riket. Alltsammans genom vad Jesus har gjort för oss. Och nu kan Gud alltid peka på oss som exempel på hur ofantligt stor den nåd är som han har visat oss i allt som han har gjort för oss genom Jesus Kristus. Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom egna ansträngningar. Det är en gåva från Gud. Och så nästa bild där också, några rader till. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den. Det är Gud själv som har gjort oss till vad vi är och gett oss nytt liv genom Kristus Jesus. Så förvandlade han oss till att göra det goda som han från början har bestämt oss till. Sån kärlek har Gud älskat oss med. Vi har en tron i våra hjärtan. Och där kan vi fråga oss, vem sitter på den tronen? Är det jag själv som sitter på den tronen? För jag vill inte släppa kontrollen. Eller är det Jesus Kristus som sitter på tronen? Vågar jag släppa till? Vågar jag lita på Jesus? Att han är trovärdig. Att han vet mitt bästa. Att han är kärlek. Att han är nåd. Att han kommer göra allt för mig. Om jag släpper till tronplatsen till honom. Även om vi har en gång sagt att Jesus, du får sitta på tronen, så tror jag, precis som vi sa när vi pratade om omvändelse, att vi behöver omvända oss dagligen. Vi behöver sätta Jesus på tronen dagligen. Därför att vi lever hela tiden i en kamp och en strid i den här världen. Mellan det onda och det goda. Det strider inom oss också. Det tror jag vi ända en kan räcka upp handen på. Att det strider inom oss. Vi har ett val. Varje dag, varje morgon jag går upp. Jesus, jag vill att du sitter på tronen idag. Och vad händer om det är så att Jesus sitter på tronen? Jo, då får vi många gånger uppleva att vi får gå tillsammans med Jesus varje dag. Vi brukar säga, det också ett uttryck från Bibeln, att vi får gå i förutberedda gärningar. Så vi får gå i saker och ting. Vi får möta grejer varje dag som Gud redan har varit där innan och förberett för oss. Och det där kan vi många gånger missa när vi liksom i den här striden inte riktigt vågar släppa till, utan vi sitter själva på tronen. Så missar vi de där sakerna som Gud ville leta oss i. Gud, jag tror att vi kommer kanske inte märka det varje dag. Men jag tror att varenda dag så vill Jesus vara med oss. Och han har någonting. Han har varit före varenda dag. Någonting. Och om vi blir lite vaksamma och uppmärksamma, så kanske vi mer och mer kommer märka att, wow, hur hamnade jag i den där situationen? Varför sa jag så där? Och hon blev så glad när jag sa så där. Och varför gjorde jag den där grejen? Det funkade ju så bra när jag gjorde det där. Och massa olika saker. Jag bara känner att Gud, låt mig gå i förberedda gärningar. Därför att jag sa till dig i morse att Jesus, sitt på tronen, var min kung idag. Jag stiger ner själv. Jag vill släppa kontrollen. Jesus, jag litar på dig. Jag litar på att du kan vara min kung. Okej. Troende, kristen, frälst, pånyttfödd och så vidare. Vi frågade oss från början, vad står dessa uttryck för? Och jag hoppas att vi har hängt med på och förstått att alla de här sakerna vi har pratat om är uttryck egentligen för samma sak. Ett uttryck för att vi har det här. Tro på Jesus. Att komma till tro på Jesus. Att tro på vem han är. Det Bibeln säger sig och det han själv säger sig om vem han är. Att tro på Jesus. Det handlar om att omvända oss från vår egen väg. Omvända oss helt och hållet till Jesus. Och det handlar om att göra honom till kung. Att våga släppa kontrollen och sätta honom på den här tronplatsen i våra hjärtan. Det är egentligen de här tre sakerna som hör ihop, som egentligen är en enda sak ihop egentligen. Och som är att bli frälst, att bli kristen, att bli född på nytt. Är ni med? Ja, någon är med. Härligt. Och när vi blir frälsta, när vi tar emot Gud, tar emot Jesus och blir födda på nytt, så får vi ju del av hans heliga ande, den tredje personen i gudomen, som är hjälparen som vill vara med oss varenda dag. Ska vi be? Vi tackar dig Gud. Tackar dig far för att du är vår pappa. Tack att vi får säga det. Pappa, fader till dig. Du är vår pappa. Vi tackar dig för att du har sänt din son Jesus Kristus. Och tack att du gjorde det i kärlek till oss. För så mycket älskade du hela världen, all mänsklighet, att du gav oss din enda son. Och tack Jesus Kristus att du var lydig fadern. Tack att du älskade din far, men du älskade oss också oss så oerhört mycket så att du var villig att lägga ner precis allt av ditt eget. Du lämnade din härlighet i himlen och födde sitt stall och växte upp så enkelt och fattigt och brydde dig inte om någon egen ära på jorden. Du gav ditt liv Jesus för oss för att vi skulle få förlåtelse för våra synder och få gemenskap med dig och genom dig med fadern igen tillbaks till den relation som vi var skapta till från början. Tack Jesus för frälsning. Tack för pånyttfödelse. Tack att vi får bli dina efterföljare Jesus. Och leva tillsammans med dig Jesus. Och jag vill be för oss var och en den här stunden att vi alla ska kunna våga sätta tillit till dig Jesus. Att sätta dig som kung. Att vara kung i våra liv. Och låt oss upptäcka mer och mer för varje dag att wow, det är spännande när du får vara kung Jesus. Det är spännande för då vet man aldrig riktigt vad man får vara med om. Och se hur vi får gå i de där förutberedda gärningarna. Vi tackar dig för det. Tack att du ser oss var och en den här stunden. Tack att vi inte är en klump, en folksamling för dig bara nu här idag på folkhögskolan. Vi är enskilda individer som du ser in i var och en. Och du vet vad vi tänker just nu. Du vet vad vi känner. Du vet vad vi upplever att vi behöver. Du vet om vi brottas med tvivel eller funderingar och frågor och vad den är. Du vet allt det där. Jag ber att du skulle komma nära oss var och en. Låt oss känna att vi kan liksom släppa taget och ge tvivel och frågorna till dig på något sätt och känna att vi får landa i en sån fantastisk kärleksfull famn helt enkelt som din Herre. I Jesu namn. Amen.